Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud.
Då säger jag ett riktigt hej och varmt välkommen till våran podd 100 år av mission. Eller som en av våra gäster sa, 100 första åren av mission. Ja, jag sitter här nu i studion tillsammans med Margareta och Ulf Strömberg. Så roligt att ha er här. Välkomna.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Så låter Margareta, och hur låter du, Ulf?
Tack så mycket.
Ulf och Margareta har ju bott i Jönköping i många, många år. Och Ulf har jobbat som skolledare bland annat och som musikledare i församlingen, pingstförsamlingen här i Jönköping. Och Margareta är utbildad inom vården, sjuksköterska, och var chef på Rehovs sjukhus under en lång tid.
Stämmer.
Allt det var korrekt.
Ja.
Det var ju bra. Ja. Det är ju så här att för ungefär 35 år sedan så drabbades Armenien av en svår jordbävning. Och då vet jag att du blev uppringd, Ulf, på tidig morgon.
Ja, det var en lördag morgon. Jag glömmer aldrig det. Telefonen, jag hade alltid telefon på natthusbordet nämligen. Och ringer så tidigt, en där barnen eller så det, kan det vara, tänkte jag, Bo Hörnberg, för han hade också en viss förmåga att ringa tidigt på morgonen när han ringer.
Och han var pastor här i...
Ja, just det. Och så ringde han och frågade, men är jag hemma? Ja, hon ligger där, sa jag. Ja, jag ska med henne till Armenien. Ja, då får du fråga henne själv, sa jag. Så lämnar jag luren till Margareta och så började.
Han sa, jag ska ha henne.
Jag ska med henne, ja, just det.
Och vad sa du då, Margareta?
Ja, men då sa jag ju till Bosse, jo visst, jag kan följa med en gång och titta hur sjukhusen ser ut efter jordbävningen.
För skälet att du skulle åka, vad var det? Var det sjukhuset?
Alltså barnsjukhusen hade ju ramlat totalt och barnen var ju döda, de flesta i jordbävningsområdena. Och de som levde hade ju flyttats till Jerevan.
Ja.
Och det sjukhuset skulle vi också besöka då. För de hade i normala fall ungefär 200 vårdplatser. Och där befann sig över 800 barn.
Ja, det...
Och då ville de att vi skulle se hur vi skulle kunna hjälpa dem.
Ah. Så då åkte, du åkte, men du var med, Ulf, eller?
Nej.
Nej, du åkte själv då, ja.
Alltså, hon åkte själv, men så hade vi ju samtidigt en församlingsgrupp som passerar Moskva och ska åka till Kiev. Så det låg parallellt så det här, va?
Ah.
Men hon reste själv med Bosse och den gruppen från PMU som var med.
Hur var det att komma dit då?
Det var fasansfullt att möta människor. Den första jag mötte var en farbror som sträckte ut sina händer och så sa han, så här många har jag mist. Och så rann tårarna ner för ögonen. Och så fick jag möta chefen för ett av barnsjukhuset. Det enda som var kvar var en röntgenapparat som hängde i ett fönster. Alla barn, så gott som, hade fått flytta till himlen.
Oj, hur hanterar man det?
Det är svårt. Det är jättesvårt. Jag är ju i grunden utbildad barnsjuksköterska. Mm. Så det gjorde väldigt ont i hjärtat. Och är man mamma, då är det förtvivlat.
Var du beredd på det här?
Nej, det var jag inte. Man kan aldrig vara beredd på en sån katastrof.
Nej.
Och möta människor som bara gråter. Hysteriskt.
Måste vara en känsla av maktlöshet.
Ja. Men då får man be till Gud att man kan hjälpa till med det lilla man har.
Ja. Och vad fick du göra?
När vi var där så tittade vi egentligen vad behövs. Och när jag åkte hem sen så kände jag liksom att hit ska jag komma med många långtradare. Fyllda med både läkemedel, för det fanns inte. Med utrustning, med labbutrustning, med sängar, kovöser. Man opererade barnen, jag stod och fick assistera utan bedövning.
Oj.
Det fanns inget.
Oh, vad jobbigt.
Så jag såg liksom att behoven var enorma.
Mm. Du sa att du planerade att det skulle ske såna här saker. Men egentligen hade du sagt att du skulle bara göra en resa.
Ja, och det stod jag fast vid nästan hela veckan. Tills jag kommer in till Muratsan Hospitals barnsjukhus.
Mm.
Där ligger då skadade barn och där möter jag en liten kille som är 5 år. Mm. Som har mist hela sin familj och mist ett av sina ben.
Oj.
Och nästan alla barn har bruna vackra ögon. Mm. Den här killen hade blåa vackra ögon. Och när han tar min hand så går det som en... Ja, jag känner bara i mitt hjärta att Gud säger till mig, här ska du vara. Där, och det har jag varit.
Där och då hände det.
Ja. Och honom träffade jag, han är adopterad till Frankrike. Men han var i Armenien för några år sedan när jag träffade honom.
Oj.
Och han är utbildad jurist.
Nej, men det är ju fantastiskt. Ja. Hur känns det?
Ja, det är ju så varmt så det finns inga ord.
Nej, jag blir rörd. Jag måste säga det. Oj, jag blir riktigt rörd. Ja, fortfarande blå ögon.
Ja, fortfarande blå ögon.
Ja, så det här kommer ju att bli över 35 år har ni hållit på där nu. Och du blev också involverad, Ulf.
Det blev ju så i familjen. Jag märkte ju att Margareta blev ju förändrad efter den här första resan som ägde rum då i april 89. Va? Och hennes engagemang i detta följde jag från familjehåll då. Och det var ju faktiskt fascinerande att se.
Mm.
Hon hade ju inte tänkt att sälja huset i alla fall. För hon pratade ju om det som skulle kunna göra hur mycket som helst där borta. Men det var någon på resan hem som... ändrade på det.
Det här måste vi kolla upp. Vad är det han säger nu?
Jo, men när jag satt på planet själv hem så satt jag bredvid Stig Malm. Då berättade jag, alltså hela hjärtat är ju fullt utav upplevelser. Mm. Och då så sa jag till honom, jag ska sälja mitt hus och jag ska sälja båda våra bilar. Och så ska jag skänka allting till Armenien. Då la han armen över mig och så sa han, då var jag ju ung. Du lilla flicka, sa han. Du ska behålla både hus och bilar. Och tänk vad jag har haft nytta. Vi har ju bland annat haft över 50 sjuksköterskestudenter.
Aha.
Som vi har hjälpt att läsa på hälsohögskolan. Som har gått som våra döttrar hemma.
Aha.
Så visst har vi behövt huset.
Stig Malm var ju klok, Carl.
Han var klok. Just då.
Tackar du Gud för honom, eller?
Ja, ska man göra med för alla. Alla bidrar något.
Ja. Ja, men sen har resorna blivit ganska många. Du har ju varit dit många gånger också, Ulf.
Ja, vi har varit där mestadels 2 gånger om året, ibland 3.
Ja.
Och nu i slutet då, och pandemin satt ju stopp för lite resor. Men vi var där i maj nu.
Ja, ni tröttnar inte?
Nej, det gör vi inte.
Nej, det gör vi inte. Finns det hjärtat så finns det.
Ja.
Så är det.
Mm. Är det stor skillnad att komma dit nu och för 35 år sedan?
Ja, oh ja.
På vilket sätt?
Ja, men Yerevan är ju som vilken storstad som helst. Har blivit jättevacker och jättefin. Och håller man sig bara centrum så slipper man att se eländet.
Aha.
Men går man 15 minuter därifrån så har du containerna där folk bor. Aha. Utan vatten, utan el.
Det är den krassa verkligheten.
Det är den krassa verksamheten.
Ja. Jag vet att ni har upprättat ett samarbete mellan sjukhusen, eller något sjukhus eller hur det är, och Ryhov här i Jönköping.
Ja, det är, vi började ju med barnsjukhuset som vi har jobbat på hela tiden. Med att vi tog med oss läkare dit och läkare fick komma hit och studera. Och sen berättade jag det här då för regionfullmäktige. Och de tände på att vara engagerade. Så högsta chefen följde med mig och politikerna. Och så var vi i Armenien. Och så skrev de ett 10-årigt avtal. Med att man skulle stödjas framförallt när det gällde hygien. För det var de jättedåliga på. Och laboratorieutrustning. För får du felaktiga värden så får du fel behandling.
Ja.
Så det har vi jobbat med och nu var nya chefen med nere och nya politiska ledningen. Och då hade jag förberett det, så man skriver ett avtal både med regeringen och med universitetet. Så nu ska man växla, så vidareutbildningen i läkarna ska man göra både här i Sverige, men Sverige ska även göra det i Armenien.
Ah. Det är ju strålande.
Det är strålande.
Hur känns det att vara en del i och en skäl till att det här har skett?
Ja, men det känns fantastiskt.
Ja, det måste det göra. Ja. Och dessutom så finns ni engagerade i biblioteket där också.
Ja, men det är ju så här att barna, det fanns inga böcker. De var jättedåliga i språket. Många hade inte råd att gå i skolan för de kunde inte köpa pennor eller papper. Och då kände vi ska göra ett bibliotek där alla barnen kan få låna böcker. Mm. Vi har haft möjlighet att översätta Astrid Lindgrens alla böcker till armeniska.
Oj.
Vi hade en tjej som befann sig i Sverige på ett stipendium under 8 månader. Men så superintelligent. Som lärde sig svenska så bra.
Respekt.
Så hon har översatt böckerna. Och Sjögren, Ahlgren eller vad heter bolaget?
Raben och Sjögren.
Ja. Har godkänt och tryckt dem.
Strålande.
Ja.
Med respekt inför den kvinnan och hennes kunskaper också.
Sen har hon ringt ibland och så sagt, för Astrid hade ju lite knepiga uttryck.
Ja.
Vad betyder det, säger hon då? Och då får man hjälpa henne.
Ja.
Och de böckerna har betytt jättemycket. Barna har stimulerats till läsning.
Ja.
Vi har också översatt en del kristna barnböcker. Och vi har gett dem barnbiblar.
Ja, du förstår det. Strålande. Du, jag kom på att jag missade det. När du tänker på sjukhuset, hur det var när du kom, och sjukhusen nu, det måste ju vara en oerhörd skillnad.
Mm. Vi var ju med och fick renovera det här sjukhuset. Byta mattor, se till nya sängar och utrustning. Och Uffe var ju med och skapade vattentank så att de hade vatten hela dygnet och el till exempel. Så hade vi med oss killar härifrån Sverige som byggde och fixade det. Men nu är de mycket, mycket bättre.
Ja, du förstår det. Och jag tänker på att du skickade iväg Margareta på det här sättet och sen kommer hon hem och är så färgad.
Man kan säga så att det påverkar hela vår familj.
Jag förstår väl,
det,
anar det.
Ja. Och du märker också här att det är en massa saker runt omkring som ska göras, så det kunde jag ju täcka upp det då.
Ja.
Jag kunde inget om sjukvård, men det kunde hon, va? Men kontakten också då att fylla de här långtradarna.
Ja.
Det var ju så, hon kom ju hem, vi kom hem från, Armenien i maj. Och i juni samma år gick första långtradaren.
Maj och sen juni?
Juni gick första långtradaren.
Det är nästan som man har svårt att tro det.
Ja, jo, men det var
ju... Men du vet, då var ju Rehov nytt, vi hade flyttat. Och jag fick ju den utrustningen som stod kvar på Västra klinikerna.
Wow.
Mm. Och sen, jag ringde och tiggde, så utav Siemens fick jag en röntgenapparat. Och utav ett labbföretag fick jag de viktigaste labbutrustningarna. Och utav Astra fick jag diabetesutrustning. Så vi startade när jag kom ner nästa gång en diabetesavdelning. För diabetes betecknades som psykisk sjukdom.
Oj.
Så de behandlades inte.
Oj.
Så när vi skulle försöka börja testa barnen så sa, nej, stick dem inte, sa föräldrarna, det är farligt.
Amen.
Så det tog ungefär ett år innan vi var färdiga med våran diabetesskola. Och då hade jag barnläkaren här ifrån Jönköping och Ingemar Tessini från Göteborg. Som jobbade ständigt med att få folk att inse att diabetes är en endokrinologisk sjukdom.
Jag blir ju förvånad då och måste ju säga att det var ju säkert utbildade läkare och så vidare.
Ja.
Hur kunde man ha en sån okunskap? Får jag ställa en sån
fråga?
Jo, men
alltså det är ju bara, de hade bara rysk litteratur. Och där fanns det inte.
Nej.
Det är många sjukdomar de inte visste om att det finns. Skulle jag säga gluten idag så skulle de bara ruska på huvudet.
Ja. Men det måste ju betyda att många har lidit fruktansvärt på grund av...
Och många har dött.
Sockersjuka.
Och det värsta tyckte diabetes. Jag var, det var att en läkarfamilj, det var det, pappan och mamman var läkare, nekade sin flicka att få insulin.
Oj.
Och det var jag vittne till. Jag satt med i det samtalet en gång där nere och den familjen vägrade att låta flickan ta denna spruta.
Men,
och då var de proffs, kan jag tycka.
Så märkligt.
Ja. Så inbotat.
Vad kände du då?
Ja, men det är klart att jag kände ett förfärligt egentligen.
Ja. En tvivel.
Men man kan ju inte, vad ska man göra? Alltså det går ju inte bara att tvinga människor, utan de var indoktrinerade på detta. Va?
Men punkt. På ett år blev vår diabetesavdelning som vi hade byggt upp då den mest kända i hela öst.
Wow!
Och det kom läkare ifrån Moskva och från de andra länderna för att lära sig att behandla diabetes.
Vilken seger!
Hon kommer hit till Sverige också då, som var chef där. Ja. Eller hur, du bjöd dit
henne. Och vi har också fått vara med i Världens barn och berätta om det.
Ja, ah, det är ju strålande. Men du måste också känna en stor tillfredsställelse, anar jag, med att du har sådana här kontakter. Mm. För allt det här hade du inte kunnat fixa utan dina kontakter.
Nej, det hade jag inte.
Hur tänker du om det?
Ja, men jag är tacksam till Gud att han har gett mig det arbetet jag har haft. Och fått de kontakterna.
Ja, och förvaltat det på ett väldigt enastående sätt. Ja.
Och fylla den första långtradarna och fyra till. Vi skickade ju 5 långtradarna de första åren. Ja. Och det är Marietta mamma till dig.
Ja, det vet jag.
Och då stod ju grejerna i kulvert här i gamla sjukhuset. Och så fick hon dem.
Gamla sjukhuset här i...
Ja, som låg här på Västra klinikerna.
Ja, just
och i det som lades ner och så byggdes det nya. Och då alla de grejerna som kunde ju skickas till Armenien. Då,
men det är ett stort arbete att fixa detta och lasta och köra. Handgripligen, vilka gjorde detta?
Ja, det var ju PMU, Vårgårdalaget, gick det ju igenom. Och de skötte också kontakter med det bolaget som körde lastbilarna. Det var Sov Autotransport heter den firma. De körde ju, hämtade ju i Vårgårda. Ja. Och den lastbilen körde ju hela vägen, Sankt Petersburg, Moskva och sen genom Tjetjenien, Georgien och så ner till Armenien. Så det var ju en lång resa.
En lång resa.
Och inget har blivit stulet. Nej.
Och vi såg ju till att vi mötte också langs, de första gångerna mötte vi på plats. Så vi var ju med när man lastade ur dem. Och inte ett enda paket har försvunnit under resan.
Det är ju något hervärt.
En transport så körde de av en fjäder på lastbilen. Men chauffören sov kvar i bilen tills det var lagat och körde sen fram till Jerevan.
Han såg det att vakta.
Ja, han tyckte det var så viktigt. Så.
Ah. Vad tänker ni om det? Att för det är ganska, det är inte ovanligt att det blir övergrepp och sånt där.
Och i Ryssland är det absolut inte ovanligt.
Nej.
Men när vi inte kunde köra långtradare sen, för när Sovjet föll eller Ryssland föll, då packade vi alla kartonger hemma hos oss.
Ja.
Och 20 stycken stora kartonger. Och så gjorde Uffe upp
med linjeflyg.
Jaha.
Och SAS.
Och SAS, ja.
Och vad gjorde du upp då?
Ja, alltså... 17 flyttkartonger stod i vårt hus.
Ja.
Och jag skulle med den till Axamo och flyga till Stockholm. Och Stockholm, Moskva och Moskva och Jerevan.
Ja.
Och det var ju en logistik som krävde mina kontakter med Linjeflyg.
Ja,
så jag åkte upp kvällen innan med alla kartongerna och checkade in och så det var klart.
Gratis.
Imorgon, gratis. Och sen så till Stockholm och där tog SAS hand om dem. Och vi tog ut dem i Moskva först.
Ja.
Där kom vi inte ut. Alla kartonger var med. Allting funkade. Och vi betalade inget extra.
Jag har lust att göra high five med det här.
Ja, alltså, det var många av mina kontakter. Jag träffade faktiskt en häromdagen som hjälpte oss med det här. Va?
Ja, vad trevligt.
Och sen, så man kom till Moskva ska man ta ut det också då.
Ja.
I tullen där. Och det var ju inte enkelt heller. Va? Men så flyttade till en annan flygplats. Till Vnukovo. Vi kom ju till Sheremetyevo och så flyttade den till Vnukovo. Och så checkade in på ett nytt ställe alla 17 och så få ut dem i Armenien sen. Men det fungerar hela tiden.
Men alltså, vi vet ju hur det är att flyga och allt det här, biljetter och allt sånt här. Så då förstår man ju att det här är ett jättejobb.
Det var ett jättejobb. Och det kunde jag ju hjälpa till med då.
Ja.
På sidan kan man säga. Vi hade en kontakt i Moskva också som hjälpte oss. Och...
Ja, att det gick så bra. Är det också relaterat till att folk kanske hade hjärta för det, eller?
Ja, men det är ju så att jordbävningen var ju en stor grej i Ryssland. Det var ju Ryssland alltihopa. Va? Det var allvarligt. Och därför så förstod man att hjälpen behövdes.
Ja.
Och det var ju Sovjet då, va? Så det var ju inga rivalitet mellan Armenien och Ryssland, utan man hjälpte varandra.
Ja, just det.
Så där det hjälpte nog till en del.
Ja. Men jag tänker de svenska kontakterna också. Fanns det en välvillighet?
Du menar här i Sverige?
Ja,
ja, oja, oja, oja,
ja med tanke oja. På ändamålet.
Jo, jo, församlingen också då, och goda vänner och så. Det sprider sig, och sjukhuspersonal och så.
Ja.
Det sitter ju ihop.
Ja, det gör ju det.
Ofta så separerar vi församlingen, men genom att vi alla är medlemmar i församlingen så är det församlingen och så. Det är suddas gränserna ut, va?
Ja. Och sen har ni ju fortsatt och förmedlat stöd till fattiga familjer.
Mm.
Vad ligger i detta?
Ja, men vi har ju rest runt mycket. Och då får man ju några eldsjälar som har hjälpt till.
Är det sådana som har följt med?
Nej, alltså i Armenien.
Aha.
Och då har de visat oss på familjer som har levt under all kritik. Alltså fruktansvärt.
Ja.
Och då har jag med grannar, med goda vänner, stöttat och hjälpt barn. Just nu har vi 30 familjer. Utav dem bor 15 fortfarande kvar i containrar.
Oj.
Utan vatten, utan el, utan kök, utan toalett.
Fortfarande?
Fortfarande. Och jag är ju den som går upp till myndigheterna när jag är där och förklarar att vet ni att ni har fattiga familjer som lever så här. Och de får ju inget socialbidrag, det finns ju inte.
Nej,
men de låtsas som att det är inte deras skyldighet.
Så när du kommer och säger detta, det måste vara lite genant för dem också på ett sätt.
Ja, det är det.
Och du har lite myndighet bakom dig.
Ja, och jag har med mig bilder och visar hur de lever.
Ja.
En gång har vi faktiskt fått göra ett tv-inslag. Och på det tv-inslaget så fick vi 5 rika armenier som tog 5 familjer att stötta och har gjort det.
Det måste vara en ännu större seger att få armeniska rika människor att göra detta.
Det är jättestort. Ja. För det är ju så att de vill ju inte erkänna det.
Nej.
Och nu har det kommit 175 000 flyktingar ifrån Nagorno-Karabach.
Ja.
Och där försöker vi också stötta och hjälpa.
Ja, det är ju alldeles oerhört. Men jag blir förvånad. Det är så pass länge sedan jordbävningen var och fortfarande lever en del så.
Men du vet, det här har inte med jordbävningen att göra.
Nej.
Det här har med fattigdomen i Armenien.
Ja, som är utbredd.
Mycket utbredd.
Ja.
Ja, men du ska tänka dig att sjuksköterskorna idag tjänar ungefär 2000 i månaden.
Ja.
Och en läkare kanske 4.
Ja, du förstår det. Hur är priser och så vidare?
Ja, de är nästan lika som hos oss.
Ja, då är det ju alldeles oerhört.
Och då kan man inte ha råd. Jag menar, vi har en mamma. Hon har 2 förståndshandikappade barn.
Ja.
Och 1 friskt. Och hennes man är död i kriget.
Ja.
Vad ska hon leva av?
Är det jobbigt att ha det här på sina axlar?
Ja, men jag kan känna, alltså både Ulf och jag blir ju äldre. Och hur länge ska vi orka? Ja, men vi är i kontakt med Armenien minst 2 gånger i veckan.
Ja, det är så pass.
Ja. Och vi får bilder och vi skickar. Och just nu har jag gjort 50 sådana här böcker för att dela ut till alla våra fadderfamiljer. Ja. För att de ska se hela spektrat utav det vi jobbar. Med Daily Bread, bageriet som bakar till våra fattiga familjer.
Aha.
Och ger dem bröd, olja, pasta, lite kött en gång i månaden.
Strål.
Vi har lekterapiverksamhet runt om i hela Armenien. Där fattiga barn får komma, läsa, leka och vara ute framför allt.
Ah, tack. Du, den här boken säger du, det är en stor, fin bilderbok. Nu kan vi ju inte visa det till tittarna. Får jag hålla den i min hand, ska vi se.
Ja.
Det är en vacker framsida med ett flygplan och ett...
Ararat.
Det är Ararat.
Det är inget... viktigt med Ararat. Det är nationalberget, fast där det är i Turkiet.
Och
det
är en bild. Där har vi en bild på ett sjukhus, eller det sjukhuset, ja. Och så är det fyllt av bilder som verkligen ger en god inblick i hur det är.
Renovering av sjukhuset. Staffan Vreeland bland annat.
Ja, det...
Leif Lindsten.
Just det. Ja. Så den här boken finns till försäljning?
Nej. Jag har gett den till våra
föräldrar.
Vi har köpt och gett det till dem som stöder de här barnfamiljerna här i Sverige då, de familjerna.
Det måste vara väldigt uppskattat.
Ja.
Och då får de en helhetsbild också då, vad som har gjort från församlingen och privata och så vidare. Ja. Så en helhetsbild så att säga.
Så ni har faddrar, och vilka är de faddrar för?
Alltså vi har faddrar här i Jönköping.
Ja.
Och jag måste glädjas åt att våra grannar är fantastiska. De har också involverat sina företag.
Oh.
Så att det känns väldigt bra. Sen är det ju många goda vänner, gamla arbetskamrater som är faddrar till de här 50 barnen.
Ja, och det är barnen man är faddrar till då?
Det är barnen.
Ja, just det.
Och då har vi två stycken i Armenien som har delat upp så de har hälften var. Och så träffar de dem en gång var 14:e dag. För de får inte alla pengar på en gång, utan de får så att de inte kan slösa, utan ge barnen mat och kläder. Sen skickar jag kartong kontinuerligt med kläder till dem.
Orkar du det här?
Ja.
jag kan säga till tittarna eller lyssnarna att det lyser i ögonen på Margareta när hon svarar ja där. Det var ingen tvekan. Men hur är det, ni tillhör församling här i Jönköping, Pingstförsamling i Jönköping.
Mm.
Vad betyder församlingen i det här sammanhanget för er och det här?
Det är klart att det är alltid så när man beskriver så här, så blir det utifrån våra bilder så att säga, va? Men församlingen, vi är ju församlingen och vi skiljer inte åt, så är vi där, så är vi, det är ju församling hela tiden, va? Även om det är kopplingen mellan församlingen och det vanliga samhället är svårt i Ryssland.
Oh.
Det är så, det finns ju en spänning mellan myndigheter och den kristna församlingen. Så ingången 1989 när vi började var ju baptistunionen och baptistpastorn. Och sen så när vi kopplade ihop dem med pingstvännerna så var de underjordiska. De var också, fanns också med. Och så var det då Nådars församling, så var det en registrerad pingstförsamling. Och Nådar kom ju och hjälpte till och la mattor i kyrkan, eller i sjukhuset. Va? Och där blev det ju en naturlig koppling mellan den församling som vi idag har då, den Nådar, har varit föreståndare och drivit in det projektet vi har i församlingen.
Ja, just det.
Och varje högtid som sjukhuset hade så var både baptistpastorn och Nådar inbjuden till.
Ja.
Och det var ganska spännande ögonblick när de blandade dem med den armeniska prästerna. Det var ganska intressant faktiskt. Och det gick faktiskt.
Det. Jag förstår det.
Och det här har jag ju följt speciellt, men det kan ju ta ett annat program.
Ja, det kan vi göra.
Ja, men, och idag så har vi ju, när det är stora fester i kyrkan, då kommer ungdomarna ifrån kyrkan och uppträder med såna här dockor.
Till sjukhuset.
För alla sjuka barnen.
Aha,
och det är väldigt uppskattat.
Ja, det förstår jag. Och sen finns det en koppling mellan er också och en kristen församling i Jerevan. Vilket
betyder... Det är den vi pratar om.
Det är Värnatun.
Det är den vi pratar om.
Det är den
vi
pratar om.
Det är Nådars församling. Det,
ja, ja okej. Okay, så är det. Ja. Och vilken betydelse har den kontakten?
Ja, men den har jättestor betydelse, för där ligger ju bageriet.
Jaha, i kyrkan?
Nej, ett hem, men de är väldigt aktiva i kyrkan. Och ger det stödet då, va? Så att det har väldigt stor betydelse. Vi är ju alltid med på gudstjänst. Vi har skänkt möbler till söndagsskolan för att barnen ska ha någonstans att sitta på. Nu för fyllde år så fick han in jättemycket pengar. Och det köpte de utrustning till söndagsskolan för.
En liten blick från en liten pojke som var 5 år med blå ögon.
Mm.
Fick såna här konsekvenser. Det är nästan som man ryser.
Mm.
För det är många års engagemang som ligger bakom.
Sen är vi där, som Marietta säger, vi är alltid i församlingen. Och de första åren var det ju baptistförsamlingen.
Oh.
Och den var ju gammal, i den citationstecken, och konservativa.
Oh.
Men vi kom som vi var.
Yeah.
Alltså Marietta tog aldrig på sig någon chalett.
Nej, vad bra.
Men hon var välkommen. Och där fick Marietta gå upp på plattformen.
utan sjal på huvudet.
Ja, och säga någonting, tala. Ja. Och sen när vi börjar med Värnator och Nådar då, så han brydde sig, Nådar brydde sig aldrig. Han tyckte mycket om Margareta Nådar. Ja. Hon var alltid på plattformen och säga någonting gott. Under gång vi var ju i Värnatorförsamlingen som idag är då en tät kontakt med vår församling och deras evangelisationstankar i Armenien. Så att det har ju spilt över väldigt mycket som jag kan se i perspektivet, som är ganska fantastiskt.
Det är lite spin-off-effekter.
Jo, men alltså, det här är ju alltid balansgång och klara av och kontakta nya församlingar på nya platser. Och i det spänningsfält som finns just i Armenien, för det var ju ryskt när vi började.
Just det.
Och det är viktigt att hålla reda på det.
Just det.
Där pingstvännerna var ju lite en ankdam eller en sekt.
Och det här har ju
det finns
fram.
Ju nu med, fortfarande.
Ja, och ändå har det här blivit lyft fram det här på ett alldeles enastående sätt.
Vår församling hade ju ett rehabarbete här, så typ LP va. Men det var jättesvårt att koppla ihop det med samhället, som vi gör. Men det gick inte där, tyvärr.
Hörde, kära vänner, det var väldigt värdefullt att få träffa er på det här sättet och höra era erfarenheter och upplevelser av arbetet i Armenien. Och jag känner att jag känner stor respekt för ert arbete och önskar er verkligen Guds välsignelse i fortsättningen också. Och med det så säger vi tack för den här gången. Roligt att du har lyssnat till våran missionspodd. Och vi tackar också Per Gustafsson som sitter och rattar. Och sen säger vi hej då.
Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst i Jönköping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka, så kan du gå in på pingstjonkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstjkpg.